Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med domarboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
Vi har nu kommit till vers 23 i domarbokens 16:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Simson somnade in i Delilahs knä. Och så hade hon kallat till sig en filiste som på hennes befallning skar av de 7 flätorna på hans huvud. Därmed hade Simson brutit alla 3 nasirlöftena. Och Delilah började nu få makt över honom, och hans styrka vek ifrån honom. Och filisterna binder Simson. De stack ut hans ögon och därefter förde de honom ner till Gaza och band honom med kopparkedjor. Och han var tvungen att tjänstgöra som dragdjur i fängelset och dra kvarnen som malde säd. Därefter så anställer de en stor offerfest åt sin gud Dagon och ger Dagon äran för att Simson blivit fångad. Men i fängelset har Simsons huvudhår åter börjat växa ut igen. Och vi läser ifrån domarbokens 16:e kapitel, verserna 23 till och med 27. Och filisternas hövdingar församlade sig för att anställa en stor offerfest åt sin gud Dagon och göra sig glada. Ty det sade, vår gud har gett vår fiende Simson i vår hand. Och när folket såg honom, lovade de lika så sin gud och sade, vår gud har gett vår fiende i vår hand. Honom som förödde vårt land och slog ihjäl så många av oss. Då nu deras hjärtan hade blivit glada, sade de, låt hämta Simson för att han må roa oss. Och Simson blev hämtad ur fängelset och måste roa dem. Och de hade ställt honom mellan pelarna. Men Simson sade till den gosse som höll honom vid handen, släpp mig och låt mig komma in till pelarna som huset vilar på, så att jag får luta mig mot dem. Och huset var fullt med män och kvinnor, och filisternas alla hövdingar var där. Och på taket var omkring 3000 män och kvinnor som såg på hur Simson roade dem. För att göra triumfen och segerfesten fullkomlig så låter filisterna hämta Simson från fängelset. De driver jäck med honom på ett förnedrande sätt. Och förutom alla filisternas hövdingar och hedersgäster så var det dessutom cirka 3000 andra kvinnor och män som såg föreställningen. Vi läser verserna 28-31. Men Simson ropade till Herren och sade, Herre, Herre, tänk på mig och styrk mig endast denna gång, o Gud, så att jag får ta hämnd på filisterna för ett av mina båda ögon. Därefter fattade Simson i de båda mittpelarna som huset vilade på och tog ett stadigt tag i dem. Han fattade i den ena med högra handen och i den andra med vänstra. Och Simson sade, må jag nu själv dö med filisterna. Sedan böjde han sig framåt med sådan kraft att huset föll omkull över hövdingarna och allt folket som fanns där. Och det som han så dödade vid sin död var fler än det som han hade dödat medan han levde. Och hans bröder och hela hans familj kom ned och tog honom upp med sig och begravde honom mellan Sorga och Estaol i hans fader Manoas grav. Han hade då i 20 år varit domare i Israel. Filisteerna är verkligen i triumferande segeryra. Nu är deras mäktiga fiende krossad. Och de anar inte att deras avgudsfest inte bara förlöjligar Simson, men hånar även Simsons gud. Hånet ökar, hånskratten blir högre och högre, och de anar inte att på denna triumfens höjd är deras undergång nära. Simson har förfelat sin tid, missbrukat sin utrustning och låtit sitt liv bindas och förblindas av synden, så att det till sist också kostar honom hans lekamliga ögon. Och resultatet blir att Guds namn blir vanärat och hånat bland filisterna. Simson påbörjade befriandet av Israel, men han misslyckades. Det blev självlivet och synden som fick hans krafter. Och han lekte med synden till dess att Guds ande vek ifrån honom. Men då var hjärtat redan så bundet i synden att han inte själv var klar över att Herren vek ifrån honom. För hemligheten med Simsons styrka, det var att Guds ande var över honom. Men som det stod i vers 20, när han då vaknade upp ur sömnen tänkte han: jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson levde ett liv i synd. Jesus var syndfri, helig, fullkomlig. Simson bad inför sin död: o Gud, att jag må få ta hämnd på filisterna. Jesus bad på korset: fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. I dödstunden sträckte Simson ut sina armar i vrede. Jesu armar var utsträckta i kärlek till syndare som behövde förlåtelse, rening och liv. Med Simsons död slutade hans gärning. Men Kristus Jesus lever och verkar just nu. I Romarbrevet 5:10 står det i Gerts översättning: medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu då vi är försonade? Därmed har vi kommit till domarbokens sista avsnitt, som omfattar kapitlen 17 till och med 21. Som vi minns från programmet som inledde vandringen genom domarboken, så har domarboken fått sitt namn från de 12 män och en kvinna som tjänade som domare i Israel i perioden mellan Josua död och fram till den tid då Gud uppreste profeten Samuel. Vem som är domarbokens författare förblir en hemlighet. Många förtolkare menar att det kan vara profeten Samuel. Den blev i alla fall sannolikt skriven under monarkins tid, eftersom frasen "vid den tiden fanns ingen kung i Israel" återkommer flera gånger. Domarbokens tema handlar om ständiga avfall och om Guds förunderliga nåd i återuppbyggandet. The New Scofield Bible sätter som tema för domarboken nederlag och förlossning, vilket är en mycket god beskrivning av bokens huvudtema. I domarboken är nationen Israels historia nedskriven från Josua död och till Samuel, som var den siste av domarna och den första av profeterna. Och de 16 första kapitlen har verkligen illustrerat för oss att det handlar om ständigt nya avfall och om Guds förunderliga nåd som om och om igen förlossar sitt folk. I Domarboken 2:11 står det: "Då gjorde Israels barn vad ont var i Herrens ögon och tjänade balerna." Domarboken 3:7: "Så gjorde Israels barn vad ont var i Herrens ögon och glömde Herren sin Gud och tjänade balerna och aserorna." Domarboken 3:12: "Men Israels barn gjorde åter vad ont var i Herrens ögon." Och detsamma upprepas i Domarboken 4:1, Domarboken 6:1, Domarboken 10:6 och Domarboken 13:1. Under domartiden avföll Israel 7 gånger från Herren Gud. Men Domarboken ger oss därmed också följande lärdom: varje nation går under i följande ordning. Först religiöst avfall, sedan moraliskt avfall och det tredje politisk anarki. Avfallet börjar i Guds hus, därefter i hemmet och slutligen i samhället, nationen. Domarbokens 17 kapitel visar oss ursprunget till Dans helgedom och hur helgedomen i Dan egentligen kom till. Det är mycket viktigt att lägga märke till och minnas, eftersom Dans helgedom kom att spela en mycket viktig roll som religiös samlingsplats efter rikets delning under Jerobeam och de kungar som följde efter Jerobeam. Efter att Jerobeam hade befäst Sikem i Efraimsbergs bygd, så vill han för att säkra sig makten och inflytandet hindra att folket får resa till Jerusalem för att frambära slaktoffer i Herrens hus. Och efter att han tänkt över det så låter kung Jerobeam göra två kalvar av guld. Och därefter säger han till folket: "Nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land." Allt det här kan du läsa i Första Kungabok kapitel 12. Den här staden Dan, den fick sitt namn redan när Dans barn intog det här området, som det står om i Domarboken 18. Och det gav staden namnet Dan efter sin fader Dan, som var son till Israel. Förut hade staden hetat Lais. Och Dans barn ställde där upp åt sig den skurna gudabilden. Och Jonatan, son till Gersom, Manasses son, och hans söner var präster åt daniternas stam, ända tills landets folk fördes bort i fångenskap. Men denna gudsdyrkan var i verkligheten av gudsdyrkan, ett avfall ifrån Herren, Israels Gud. Därför kämpade också profeterna kraftigt mot denna helgedom i Dan. Och detta avfall som vi nu ska läsa om börjar med att Dans stam söker en arvedel att bo i, eftersom det in till då inte hade fått något område som arvedel bland Israels övriga stammar. Och än en gång avfaller de från Gud. Smittan börjar i Mikas hus, där hans mor skämt bort honom. Och prästen som Mika har hyrt sig för att sköta sina avgudar, han råder Dan att fortsätta och genomföra sin själviska plan. Ett sött och smickrande budskap från en lejd herde. Domarboken 17, verserna 1 och 2. I Efraims bergsbygd levde en man som hette Mika. Denne sade till sin moder: det är 1100 silversiklar som blev tagna från dig och för vilka skull du uttalade en förbannelse som jag själv hörde. Se, de pengarna finns hos mig. Det var jag som tog dem. Då sade hans moder: välsignad vare du min son av Herren. Mika är ett exempel på en bortskämd mammadalt. Han visste att hans mor hade sparat en del pengar och han bestämmer sig för att stjäla dem. Hans mor, som inte visste vem som stulit pengarna och aldrig hade kunnat drömma om att det var hennes son Mika, hon uttalar därför en förbannelse över den som stulit pengarna. Därmed hade hon nedkallat Guds förbannelse över den skyldige, och det hade Mika hört, och av fruktan erkänner han därför stölden till sin mor. Men istället för att tukta honom och tala allvarligt till honom om vad Guds ord säger om att stjäla och om att ära fader och moder, så säger hon istället: välsignad vare du min son av Herren. Och vi läser vers 3. Så återlämnade han de 1100 silversiklarna till sin moder. Men hans moder sade: härmed helgar jag dessa pengar åt Herren och lämnar det åt min son, för att han må låta göra en skuren och en gjuten gudabild. Här lämnar jag nu dem tillbaka till dig. När Mika återlämnar pengarna till sin mor så säger hon att hon har helgat dessa pengar åt Herren och avskilt dem till att användas till tillverkning av en utskuren och en gjuten avgud. Mor har redan tidigare avfallit i sitt hjärta. Därför vänder hon sig om och ger pengarna tillbaka till sin son. Och vet du att det idag finns många kristna som är precis lika inkonsekventa? Hon gav pengarna åt Herren, men använde dem till att göra sig en avgud. Och många församlingar tar upp en kollekt och säger att det är till Herrens verk, men det mesta går med till den sociala gemenskapssamlingen på fredagskvällen. De säger att offret tillhör Herren, medan det i verkligheten ärar njutningens och tidsfördrivets Gud. Men vi ser att Mika själv tvekade, eftersom han inte var redo att göra det här. Han låter mor behålla pengarna. Vers 4. Men han gav pengarna tillbaka till sin moder. Då tog hans moder 200 siklar silver och gav dem åt en guldsmed, och denne gjorde av dem en skuren och en gjuten gudabild, vilka sedan ställdes in i Mikas hus. Det är alltså Mikas mor som sörjer för att avgudarna blir tillverkade. Om Mikas far var död, eller om det bara var så att hans mor var husets herre. Det säger inte texten. Mikas far blir i alla fall inte nämnd. Och Mika låter sig påverkas, även om han inte själv låter göra avgudabilderna. Så tillåter han sin mor att sätta upp avgudarna, och därmed är Mikas hus ett gudahus. Men Guds dyrkan som skedde i det huset, det var ett avfall från den sanne levande Gud. Och vi läser verserna 5 och 6. Mannen Mika hade så ett gudahus. Han lät också göra en efod och husgudar och insatte genom handfyllning en av sina söner till präst åt sig. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det handlar om en tid där Herrens bud och stadgar inte längre var den avgörande normen. Nej, det var en tid då var och en gjorde och handlade efter vad han själv tyckte och kände för. Och vi ska strax komma tillbaka till det. Gud hade sagt att endast den som var av Levi stam kunde göra tjänst som präst. Men Mika vandrar i sin religiösa mors fotspår. Och då är ceremonier, traditioner och ritualer mycket viktiga. Men sanningen, ordet från Gud, uppenbarelsen är inte så viktig. Om han inte är levit precis, så varför skulle han vara mindre duktig? Skulle inte han kunna göra samma sak som leviten? Men det skulle inte vara en levit därför att de passade bättre, men därför att Gud hade sagt det, att det skulle vara en levit. Samtidigt måste vi nämna att det var ju ingen hjälp att det var en levit om han gjorde sin tjänst på människors villkor och inte i tro till Gud och hans bud och stadgar. Vi läser Domarboken 17, verserna 7 till och med 10. I Betlehem i Juda levde då en ung man av Judas släkt. Han var levit och bodde där som främling. Denne man vandrade bort från sin stad Betlehem i Juda för att se om han skulle finna någon annan ort där han kunde bo. Och under sin färd kom han till Efraims bergsbygd, fram till Mikas hus. Då frågade Mika honom: varifrån kommer du? Han svarade honom: jag är en levit från Betlehem i Juda, och jag befinner mig nu på vandring för att se om jag hittar någon annan ort där jag kan bo. Mika sade till honom: stanna kvar hos mig och bli fader och präst åt mig, så ska jag årligen ge dig 10 siklar silver och vad kläder du behöver och dessutom din föda. Då följde leviten med honom. Det är ju uppenbart att Mika visste att det endast var leviter som kunde tjäna som präster. Och det måste ju ha besvärat hans samvete, men inte nog till att han omvände sig. Så när den här arbetslediga, kringvandrande pastorn passerar hans hus, så bestämmer han sig för att köpa hans tjänster. Att Gud aldrig givit order om något gudshus på den här platsen är inget hinder för denna kringströvande levit. I alla fall inte efter att han fått erbjudandet från Mika om 10 siklar silver årligen, plus kläder, plus frikost. Då bestämmer sig leviten för att följa Mika. Det hördes ju bra ut. Leviten från Betlehem blev hans privata präst. Här är en präst som är en präst eller pastor som blir en springgrabb för ett kyrkoråd, en föreningsstyrelse, ett äldsteråd eller en liten grupp. Gud bevare de församlingar som har sådana präster och pastorer. Denne levit har nu blivit präst och gör tjänst i ett hus fullt av avgudar. Och vi läser verserna 11 till och med 13. Och leviten gick med på att stanna hos mannen. Och denne behandlade den unge mannen som sin son. Och Mika insatte leviten genom handfyllning, så att den unge mannen blev präst åt honom. Och han var sedan kvar i Mikas hus. Och Mika sade, nu vet jag att Herren ska göra mig gott, eftersom jag har fått leviten till präst. Det här kapitlet avslöjar verkligen hur djupt nationen Israel hade sjunkit andligen. Här är en man som inbillar sig att bara för att han fått en levit till präst så är allt som det ska. Och han sörjer för att insätta honom genom handfyllning. Så den rituella sidan, den är han noggrann med. Men hur tragiskt är det väl inte med den jordiska tankegången i andlig verksamhet? Tankegången där allt som Gud kan ge upptar hjärtat mer än vad Gud har sagt. För där är hjärtats mål jordisk välgång. Och då blir givaren bara medlet med vilket man uppnår välsignelsen. Och sådan tro blir oftast övermodig och säker. Nu vet jag att Herren ska göra mig gott. Denna form för gudstyrkan är ganska vanlig, där människan har satt sig själv och sina mänskliga behov i centrum. Där blir Gud en tjänare för vår lycka och vår framtid. Men Gud låter inte jäcka sig. Även om han är långmodig och tålmodig, när människorna i sin egoistiska religiositet har förvillat sig långt bort från den sanna gudstyrkan. Och det är tragiskt att måste säga det, men det är många, många som dyrkar Gud på det sättet idag och i Jesu namn dansar runt guldkalven. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.